Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till avsnitt 77.
Vi hoppas att ni har en väldigt trevlig start på sommaren.
Ja, och vissa av er kanske redan hunnit börja gå på semester.
Ja.
Och vet du vad jag gillar att göra på sommaren?
Läsa.
Ja, och lyssna på poddar såklart.
Såklart. Och vet ni, det hade ju varit så himla gulligt om ni skulle vilja tipsa era kompisar om vår podd. För det kanske finns en massa mesar där ute som fortfarande inte hittat hem. Och de kanske inte har någonting kul att lyssna på i sommar.
Ja, och det är perfekt att börja på en ny podd då. Det finns ju hur många avsnitt som helst för dem att lyssna i kapp då.
Ja, alltså ni kan skippa de typ 3-4 första. Jag vet inte riktigt hur bra vi var då.
Nej, men skippa de 30-40 första. Jag vet inte ens, jag skulle aldrig klara av att höra dem igen.
Nej, jag hittade någon gammalt manus till första avsnittet och bara... Oj, hur skrev jag manuset? Otroligt dåligt.
Ja, jag har typ svårt att lyssna på dem vi släpper nu. Det går inte, jag kan inte.
Nej, inte jag heller.
Men vänta lite, vi bad ju precis om att tipsa om våran podd. Vi kan inte... klanka ner på oss själva.
Ja, men alltså det är ju svårt att lyssna på sin egen röst. Det är ju det.
Jag tror alla kan hålla med om det.
Ja, alltså även om man har en podd så det blir knappt lättare. Alltså det är fruktansvärt. Jag älskar er som lyssnar på vår podd och som gillar den.
Så snälla. Vi hade blivit så glada om ni ville tipsa en kompis om oss.
En liten sommarpresent till oss. Men med det sagt... Vad ska du berätta om?
Idag ska jag berätta om Blanche Monnier.
Oh, spännande. Är det ett tips? Jag känner igen namnet.
Ja, det är ett tips. Det är ett tips från, jag tror typ hösten 2021 från Olivia.
Jag vet inte alls vad det handlar om. Jag vet bara att jag har sett namnet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så idag ska jag som sagt berätta om Blanche Monnier. Och det här fallet utspelar sig i Frankrike i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och återigen tack Olivia för tipset. Och jag tror detta är det äldsta fallet hittills. I alla fall från mig.
Vi har inte haft något fall från 1800-talet innan. Det är jag helt säker på.
Och med det sagt så... bidrar det också att det inte finns lika mycket källor som vi kanske vanligtvis brukar använda oss av. Och jag har försökt hitta så mycket fakta jag bara kunnat, men det är ändå begränsat. Mina källor är artiklar av All That's Interesting, Aftonbladet, The Crime Wire, ett YouTube-klipp av L. Romanova och Wikipedia. Blanche Monnier är en fransk societetstjej som föddes den 1 mars 1849 i Poitiers i Frankrike. Hon kommer från en rik och högtaktad familj. Hennes föräldrar är Charles Emile och Louise Monnier och hon har en äldre bror som heter Marcel. Blanche beskrivs som en exceptionellt vacker ung kvinna som är väldigt mild och ljuvlig. Så det är inte förvånande att när Blanche är i 20-årsåldern så är det en hel del män som uppvaktar henne och vill gifta sig med Blanche. Blanche kommer som sagt från en familj med väldigt hög status. Och med tanke på vilken tidsperiod det är, att det är 1800-talet, så spelar detta en stor roll i hennes liv. Blanches föräldrar vill att hon ska gifta sig med en rik man som kommer från rätt typ av bakgrund och rätt typ av familj. För enligt dem så är det bara den här typen av män som är värdiga deras dotter. En rik och respekterad ung kvinna ska välja en rik och respekterad ung man. Det är bara så det är enligt Blanches föräldrar. Och det är bara det som kan göra dem nöjda. Men i motsats till föräldrarnas önskan och förväntan så blir Blanche förälskad i en äldre man som jobbar som advokat men som är fattig. Blanche älskar verkligen honom och han älskar henne. Och Blanche bryr sig inte om att han inte är en rik, högstatus man. Hon bryr sig om sann kärlek, inte om rikedom, status eller utseende. Blanche och den här mannen, de vill gifta sig med varandra och de drömmer om ett långt och lyckligt liv tillsammans. Men Blanches föräldrar var väldigt tydliga med att de inte tyckte det var lämpligt och de vill inte att Blanche ska gifta sig med den här mannen. Blanches mamma Louise insisterar på att dottern omedelbart ska avsluta förhållandet och hitta en annan potentiell man. Hon säger att det inte finns en chans att de kommer låta henne gifta sig med honom, som i deras ögon står under henne och han var inte värdig Blanche. Men hon vägrar lyssna på sin mamma och stå på sig. Och när Louise inser att det inte fungerar att beordra eller styra över dottern så byter hon taktik och börjar istället böna henne. Men Blanche vägrar fortfarande att lyssna på sin mamma. Hon bryr sig inte ifall föräldrarna godkänner den här mannen eller inte. Hon älskar honom och hon ska gifta sig med honom. Och de här konflikterna och argumentationen pågår under ett tag. Och Louise inser till sist att det är lönlöst. Dottern vägrar ge upp sin relation. Men istället för att acceptera sin dotters önskan så väljer Louise istället att göra något fruktansvärt. Känner du igen det här fallet?
Ja, men nu börjar jag känna igen det lite. Jag tror jag vet vart det är på väg.
Mm. Jag tror du kommer känna igen det nu.
Jag ser en bild framför mig.
Ja, då vet du vad jag pratar om. Mamma Louise låser in sin dotter i ett mörkt litet rum uppe på vinden i familjens hus. Hon ser detta som sin enda utväg för att sätta stopp för dotterns förhållande. Under tiden Blanche sitter inlåst så får hon bara mammans matrester att äta. Och mamman vägrar låta henne lämna rummet, oavsett vad. Det spelar ingen roll ifall Blanche behöver använda toaletten, tvätta sig eller bara fått se solen och få frisk luft. Hon får inte lämna det kolsvarta rummet. Mamman säger att hon kommer släppa ut Blanche när dottern går med på att avsluta sitt förhållande. Louise tänker att eftersom det är så fruktansvärt att leva så här så kommer Blanche snart att knäckas och ge med sig. Så hon torterar sin dotter för att få som hon själv vill, att Blanche ska gifta sig med rätt typ av man. Blanche har ingenting att sysselsätta sig med i det här mörka lilla rummet. Det finns inget för henne att göra där. Hon får inte träffa någon annan människa och hon får knappt någon mat. Men det dröjer inte länge efter Blanches försvinnande förrän folket i stan blir oroliga för vad som har hänt henne. Men både mamma Louise och hennes bror Marcel säger att de inte har någon aning om var Blanche tagit vägen. Och de säger att hon plötsligt bara försvann en dag och utåt sett så ser det ut som att de sörjer sin saknade dotter och syster. Och det ska visa sig att Marcel var medveten om vad som egentligen hade hänt systern. Att hon i själva verket var inlåst på vinden. Men tiden går och det var inte så lätt att få Blanche att ge upp som Louise hade trott. Trots de fruktansvärda förhållandena så vägrar Blanche att göra det mamman vill. Dagarna i fångenskap går. De blir till veckor, som blir till månader, som blir till år. Och Blanche vägrar ge sig. Men det gör även Louise. Allt eftersom åren går blir Blanche bara mer och mer mager och hennes hälsa försämras drastiskt. Alla matrester in i det mörka rummet och all avföring lockar till sig ohyra. Så Blanche är konstant omringad av olika insekter, kryp och råttor. Blanche tillåts aldrig att bada eller tvätta sig och hennes smutsiga hår är täckt av löss. Och hon tvingas leva i den här misären i flera år. Men det är konstigt att det kunde pågå så länge utan att någon märker något eller att någon försöker hjälpa Blanche. För det är andra människor i huset, bland annat hennes bror, pappa och familjens personal som jobbar där. Blanches pappa gick bort några år efter att hon låstes in, men med största sannolikhet så var han också med på den här planen. Hennes bror Marcel bodde inte i det här huset, men han bor bara tvärs över gatan och han besöker ofta familjens hem. Och som jag nämnde innan så vet han om vad som har hänt, men han valde att inte hjälpa sin syster. Familjens personal vet också om vad som pågår utan att göra något åt det. Och i efterhand så säger de att de var alldeles för rädda för Louise för att våga göra något. Och enligt vissa källor så finns det även en läkare som var medveten om att Blanche hölls inlåst och torterades. Men även han gjorde aldrig något. Och detta pågår i 25 år.
I 25 år?
Japp. Så jag vet inte vad Louise förväntade sig. Hennes plan var ju från början att hon skulle knäcka Blanche och att det förmodligen skulle bara ta någon dag för henne att få sin vilja igenom. Men här snackar vi om två envisa kvinnor.
Men det känns ju också som att om Louise hade släppt ut Blanche efter ett år så hade ju Blanche berättat för alla i stan vad Louise har gjort mot henne.
Exakt, alltså det fönstret är vad man ska säga från det att Louise låser in henne till att hon kan släppa henne utan några konsekvenser är ju väldigt liten lucka. Liten, alltså det är en väldigt liten tidsperiod hon hade kunnat komma undan med det.
Men alltså...
För att jag tänker att om Blanche hade kommit ut efter, låt säga, 3 dagar, en vecka och sagt vad mamman hade gjort. I och med att mamman var så högt respekterad i samhället så kanske hon hade kunnat snacka sig ur det eller något, men efter ett år så nej.
Men det är svårt att sätta sig in i hur det var på den här tiden. Det känns ju överlag som att folk var strängare och att man tog lagen i egna händer kanske. Så man vet ju inte heller hur samhället hade sett på det. Och det var ju väldigt viktigt med det här, alltså anseendet och statusen.
Mm.
För jag menar, idag så är det så svårt att föreställa sig. Alltså varför kan inte den här tjejen få vara med mannen hon älskar? Istället för att du ska stänga in henne och tortera henne i 25 år?
Ja, det är väldigt svårt att förstå.
Men då var det väl så här, hela familjens status och heder skulle försvinna om dottern...
gifte sig med fel man.
Exakt.
Men det här däremot, det är okej.
Ja. Man undrar ju hur... vad det är som pågår i Louise huvud egentligen.
Mm, men också att både pappan, eventuellt pappan, och brorsan visste om vad som pågick. Eller jag vet inte hur delaktiga de var, men att ingen försökte sätta stopp för det.
Mm, alltså jag dömer inte personalen på samma sätt, för det känns som att om personalen jobbade för den här familjen, kanske inte tillhörde samma samhällsklass och var rädda för Louise och familjen kanske.
Mm.
Det är svårt att döma dem på det sättet. Men absolut, alltså brorsan, pappan, eventuellt läkaren.
Ja, det...
Speciellt mamman tycker man ju är helt sjuk.
Ja, verkligen.
Och också så här, det måste vara jobbigt för familjen att ha någon alltså på vinden och stanken. Men som du berättat, hon då Alltså hon satt ju då i sin egen avföring och matrester och löss och skadedjur i 25 år. Alltså det lär ju ha luktat i huset.
Ja, det gjorde det. Och detta pågår som sagt i 25 år. Så Blanche lever i sin avföring bland råttor och kryp, i stort sett utan mat och utan mänsklig kontakt i ett mörkt litet rum i 2,5 decennium. Och en annan sorglig detalj är att mannen som Blanche älskade gick bort 9 år efter att hon låstes in. Och han gifte sig aldrig med någon. Allt han visste var att Blanche mystiskt försvunnit och han slutade aldrig vänta på att hon skulle komma tillbaka. Men han fick aldrig veta vad det var som hänt henne. Under tiden i fångenskap så fortsatte Blanches familj att leva sina liv som vanligt. Men under 1901 kommer äntligen den hemska sanningen fram. I maj 1901 får den franska polisen ett anonymt brev med störande innehåll. Och i brevet så står det: "Herr justitieminister, jag har äran att informera dig om en exceptionellt allvarlig händelse. Jag talar om en ung mö som sitter inlåst i Madame Moniers hus, halvsvält och levt på en rutten madrass de senaste 25 åren, med andra ord i sin egen smuts." Så någon kommer till polisen med väldigt allvarliga anklagelser. Men polisen tror inte på detta. Madame Monier är en väldigt omtyckt och respekterad kvinna och familjen Monier har ett jättebra rykte. Louise är till exempel känd bland överklassen för sitt arbete inom välgörenhet och hon ses som en snäll, osjälvisk och generös kvinna. Marcel, Blanches bror, arbetar som en högt aktad advokat och Blanches pappa, Charles Emile, har varit ansvarig för stadens konstfack. Så polisen är väldigt skeptisk till anklagelserna och tror bara att det är någon som spelar dem ett spratt. Men de väljer ändå att besöka Madame Moniers hem och söka igenom det, främst för att bevisa att det här brevet bara är en bluff. Men det skulle visa sig att det är sant. Polisen kommer till familjen Moniers hem och knackar på dörren, men ingen öppnar. Då försöker polisen själva öppna dörren men den är låst, så det slutar med att de bryter upp den och tvingas in i huset. Och de lägger direkt märke till en hemsk stank som kommer från övervåningen. De tar sig upp för trapporna och följer lukten och de stannar till vid en dörr där stanken är som allra starkast. De ser att dörren är låst med ett hänglås från utsidan och de förstår att det är något som är väldigt fel. De bryter upp dörren och de blir helt förskräckta över vad de hittar där inne. Rummet är helt kolsvart. Det enda fönstret som finns där inne är igenbommat och täckt av tjocka gardiner. Och stanken är så fruktansvärd att en av poliserna omedelbart beordrar att de ska bryta upp fönstret. Och när de gör det så kommer det in dagsljus i rummet och de ser då att golvet är täckt av ruttnade gamla matrester, halvt uppätna av råttor. Men värst av allt är att de ser en kvinna inne i hörnet som ligger på en säng täckt av en smutsig filt. Hon ligger i sin egen smuts och avföring och hon är så borttynad och svag att hon inte ens klarar av att ta sig upp ur sängen som hon är fastkedjad i. Hon är så mager och svulten så att hon ser ut som ett skelett. Blanche har som sagt varit inlåst och levt under de här inhumana förhållandena i 25 år. Och när polisen kom in och bröt upp fönstret så är det första gången hon ser dagsljus sedan hon blev inlåst.
Det här är så sjukt.
Jag förstår inte hur hon kunnat överleva.
Alltså på ett sätt så hade det varit bättre om mamman bara hade gjort sig av med dottern. Alltså istället för att låta henne lida på det här sättet. Och om man ska tänka från Louise point of view, att hela familjen lider av den här stanken och det här. Jag vet inte, det känns så sinnes...
Nej, jag håller med. Jag förstår inte varför hon utsatte sin dotter för det här. Och jag tycker att det är så fruktansvärt Att det har kunnat pågå så länge utan att någon har gjort något.
Mm. Och det sjuka är, mannen som hon ville gifta sig med dog efter 9 år. Varför kunde hon inte släppa ut dottern då?
Nej, precis.
Varför skulle hon fortsätta ha henne inlåst?
Alltså det känns helt onödigt, hela den här grejen.
Mm. Och att hon har överlevt, jag förstår inte hur.
Nej. Och Blanche är i väldigt dåligt skick. Och hon väger bara 25 kilo när polisen hittar henne.
25 kilo?
Mm. En av poliserna beskriver situationen då de hittar henne så här. Kvinnan låg helt naken på en rutten stråmadrass. Runt henne hade det bildats som ett hårt skal av avföring, grönsaker, kött och fisk och ruttet bröd. Vi såg också insekter som sprang över Mademoiselle Moniers säng. Luften gick knappt att andas och stanken i rummet var så frän att det var omöjligt för oss att stanna inne i rummet och fortsätta med vår utredning. Blanche tas direkt till sjukhuset och Louise och Marcel grips av polisen och häktas. Louise erkänner direkt sina brott och hon berättar att hon kidnappat sin egen dotter och hållit henne fånge under hela den här tiden. Men man kan knappt kalla Blanche för fånge, för en fånge har i alla fall rätt till grundläggande mänskliga rättigheter som mat och att kunna tvätta sig. Och det här är något helt annat. Så det här har ju varit 25 år av fruktansvärd och medveten tortyr. Det handlar inte bara om att hon har suttit inlåst. Louise erkänner som sagt sina brott, men hon hinner aldrig dömas för något. För jag tror hon fick vara hemma i väntan på utredning och rättegång. För cirka 2 veckor efter att hon häktas så blir Louise plötsligt sjuk och går bort. Och det sägs att hon ska fått en hjärtattack efter att hon sett en mobb med arga människor utanför sitt hem. Så folket i samhällets reaktioner och ilska mot Louise och att de uttryckte sånt hat mot henne ska ha lett till att hon fick en hjärtinfarkt. Marcel ställs inför rätta och han blir till en början fälld för sina brott och döms till 15 månader i fängelse.
Jag trodde du skulle säga 15 år och jag tänkte säga att det räcker inte. Och så sa du 15 månader.
Jep. Så det är väldigt lite. Men för att göra dig ännu mer upprörd. Så Marcel frikänns senare efter han överklagat domen. Och han ansågs då vara mentalt oförmögen. Och även om domarna kritiserade hans agerande så menar de att det inte fanns någon så kallad plikt att rädda i strafflagen vid den här tiden som är tillräckligt stark nog för att döma honom. Så han frias helt och släpps från fängelset. Och det finns lite delade meningar kring den här rättsprocessen. Vissa källor menar att Marcel friades på grund av sin mentala hälsa, medan andra källor menar att Marcel hävdade att Blanche inte alls hölls mot sin vilja, utan att hon hela tiden hade möjlighet att lämna rummet, men att hon själv valt att stanna där.
Hur skulle hon lämna rummet när det varit hänglås från utsidan som polisen bröt upp, undrar jag då?
Nej, exakt. Och jag tror inte heller att rätten hade köpt de här argumenten. För vem skulle frivilligt ha valt att leva i sådana här fruktansvärda förhållanden i 25 år? Plus, som du sa, det fanns ett hänglås på dörren. Plus att hon var fastkedjad i sängen. Men oavsett så är det väldigt frustrerande att ingen dömdes eller straffades för det här.
Mm.
Pappan gick ju bort långt innan sanningen kom fram. Mamma gick bort innan sin rättegång och brorsan frias helt. Så ingen betalade för det de utsatte Blanche för. Vilket är extremt orättvist.
Alltså man ville ju att mamman skulle sitta inlåst i minst 25 år.
Mm, känns som att hon fick en enkel utväg.
Mm, verkligen.
Och det är som sagt ett mirakel att Blanche ens överlevde det här. Speciellt med tanke på vilket skick hon var i när hon hittades. Och det känns som att det var i sista minuten.
Mm.
Och hon togs direkt till sjukhuset. Och hon var då gravt undernärd och all den här smutsen hon levt i har orsakat en hel del infektioner. Men de fysiska skadorna kunde man behandla och ta hand om. Men det som lämnat mest spår är de psykiska skadorna hon drabbats av. Och hon diagnostiseras bland annat med anorexia nervosa, schizofreni, exhibitionism och koprofili.
Anorexi och schizofreni har man ju lite koll på vad det är, men vad är det andra?
Ja, alltså jag tycker typ att det är lite jobbigt att beskriva de här, för jag tycker det är så hemskt att hon fick de här diagnoserna. Men exhibitionism handlar om att man typ blottar sitt kön och det är liksom kopplat till sexuell tillfredsställelse. Och att man vill att andra människor ska titta på när man utför sexuella handlingar. Alltså väldigt, väldigt kort sammanfattat. Och den andra, koprofili, om jag uttalar det rätt, det är en tvångsmässig och erotisk dragning till avföring.
Usch.
Ja, det är så hemskt. Och de här diagnoserna är ju då ett resultat av årtionden i fångenskap. Och hon var ju frisk innan hon låstes in. Och allt detta bara för att Blanche själv ville välja vilken man hon skulle gifta sig med. Och sorgligt nog så fick Blanche inte riktigt den hjälpen som hon behövde och som hon kanske hade haft möjlighet att få idag. För psykiatrin hade inte kommit så långt i sin utveckling under den här tiden. Och Blanche spenderade resten av sitt liv på en psykiatrisk anläggning. Och den 13 oktober 1913 går hon bort 64 år gammal. Och det är inte helt klart hur eller varför, om hon kanske blev sjuk eller om det var något som hände. Men hon fick i alla fall spendera sista tiden i sitt liv under trygga och humana förhållanden. År 1930 publicerade den Nobelprisbelönade författaren André Gide en bok om händelsen som heter The Confined Woman of Poitiers. Och den handlar om Blanche historia. Och han har i stort sett behållit allt och bara ändrat namnen på huvudpersonerna. Och det var berättelsen om Blanche Monnier.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men kan inte du visa bilden igen? Alltså jag vet att jag har sett den för länge, länge sedan, säkert när hon skickade in tipset. Vad sa du, 2021?
Mm.
Men jag minns inte riktigt.
Ja, för det här fallet är ju väldigt förknippad med en bild som togs på Blanche när hon hittades i det här rummet. Och det, alltså, jag vet inte, man känns typ hemskt att lägga upp den på våra sociala medier, men ja, det är bara att googla sig till den annars, men okej, här är den.
Alltså, den är så hemsk. Den är så fruktansvärt hemsk. Alltså, hon är ju...
Och här ser du hur hon såg ut innan.
Alltså på förebilden är hon så vacker och fin. Man får lite så här Rosie Titanic feeling över det. Men lite mer fransk såklart. Men alltså den andra bilden, det är ju bara...
Den är knappt, alltså den är typ obeskrivlig. Den är...
Det ser knappt ut som en människa. Alltså det är...
Nej, jag vet.
Det var ben och misär. Det är fruktansvärt alltså. Jag kan inte förstå att man kan göra så här mot en annan människa. Och mot sitt eget barn. För att hon blev kär i institutionstecken fel kille.
Ja, jag vet. Och det här fallet är ju väldigt hemskt och... Och det är jättejobbigt att man avslutade på detta sättet och att det inte fick något lyckligt slut. Och som du säger, föräldrarna ville inte att hon skulle gifta sig med den här fattiga advokaten, för Blanche förtjänade bättre. Det var hela grejen, hon förtjänar bättre. Är det här bättre då, eller?
Nej.
Hur kan hela den grejen vara att våran dotter förtjänar det bästa? Den, en rik, ung, vacker man. Enligt dem var ju det det bästa. Och så kan man göra något sånt här. Och hela den här historien borde ha slutat annorlunda. Hon borde bara fått gifta sig med sin livskärlek.
Mm. Det blir sånt onödigt lidande. Mm. Det är så onödigt. Hon hade kunnat vara lycklig. Familjen hade ju kunnat mått bättre under 25 år.
Med klippbanden med henne eller något?
Ja. Säg att hon får rymma. Ja. Aldrig kommer tillbaka. Hon får inget arv. Whatever.
Mm. Och tänk hur Blanche kände sig under den här tiden. Mm. Alltså hon måste ha varit så ensam och bara känt sig så förrådd och rädd och hopplös.
I ett mörkt rum utan något ljus. Jag bara...
Men bara det att inte få tvätta sig på 25 år. Hur kan man liksom överleva i den miljön och alla de här infektionerna hon hade fått? Jag förstår inte.
Jag tänker liksom också på, man vet ju, fångar som har suttit i isoleringscell för länge förlorar ju, får ju jättedålig syn eller kan ju förlora synen på grund av att de inte får fästa blicken på längre avstånd än en meter. Och hon då som sitter i ett mörkt rum i 25 år,
mm.
Alltså hon är inte, den människan som låstes in finns ju inte kvar.
Nej. Och... det här känns bara så himla, himla, himla onödigt. Och den här lappen som skickades till polisen, som blev räddningen för Blanche,
mm.
Det avslöjades aldrig helt säkert vem som skrivit den. Men det gick ett rykte att det var en av familjen Moniers tjänare som avslöjat den här hemligheten för sin pojkvän. Och att den här pojkvännen blev så förskräckt av det han fick höra så att han valde att skicka ett brev direkt till justitiekanslern.
Mm-hmm.
Så det är så man tror att sanningen kom fram.
Bra gjort av den killen i så fall.
Mm. Men tänk att det var allt som krävdes.
Ah.
Att de hade lyckats hålla tyst om det i 25 år.
Mm. Men också så här att när polisen får den här lappen, att man inte tror att den här familjen är kapabel till att göra något sånt där, för att det är en fin familj. Och det har absolut förändrats lite sedan den här tiden. Men det är ju fortfarande lite så. Alltså även idag, i dagens samhälle. Om den här personen har så bra jobb, en familjefar eller en mamma, whatever.
Exakt, att man ses som så framgångsrik och lyckad och bra, att man då inte kan förknippas med någon form av brottslighet. Men det vet vi efter alla de här avsnitten att det spelar ingen roll.
Det spelar ingen roll. Ålder, samhällsklass.
Spelar ingen roll.
Nej. Alltså folk kan leva två helt separata liv samtidigt. Även om man inte tror att de här två personligheterna kan vara i samma kropp.
Mm. Och tänk att det är ändå flera personer i samma familj som är kapabla till att ha den här dubbla personligheten, om man nu ska kalla det för det.
Mm.
Att brorsan kunde ändå liksom sköta sitt jobb, gå till sitt arbete, vara en framgångsrik advokat och samtidigt veta att det här sker på föräldrarnas vind.
Mm.
Och samtidigt då som mamman kör på pappan med.
Ja, och det har man ju hört även i andra fall som vi har tagit upp, exempelvis olika kidnappningshistorier, där kanske frun har bott i samma hus som mannen som kidnappat men aldrig anmält och bara liksom funnit sig i den situationen.
Mm.
Vilket gör dig till en medbrottsling och du borde straffas. Det var synd att Marcel inte gjorde det.
Ja, jag bara tycker det är så vidrigt att Marcel försökte få det att låta som att Blanche hade ett val. Man bara, sluta. Men det är väl det att han själv var advokat. Han hade säkert jättebra koll på hur han skulle agera och vad han skulle säga för att bli friad. Och han lyckades ju.
Mm. Och det känns så tråkigt att lämna det här fallet med att ingen fick stå till svars för det.
Nej, jag vet.
Men, ja. Och på något sätt så kom ju karma direkt och tog morsan. Jag vet inte, men man tycker att hon skulle få sitta inlåst likt som hon har låst in sin dotter.
Mm, man tycker ju det. Men ja, det var allt jag hade för idag. Så står det att jag lämnar in med så här tungt avslut, men ja.
Vi hoppas att solen skiner där ni är och att ni kan gå ut och käka en glass och bli på bra humör igen.
Ja, så tack igen för det här tipset, Olivia, och så önskar vi alla en jättefin vecka.
Tack, och även om bilden är hemsk så tycker jag ändå att vi borde lägga ut den. För den, man kanske kan lägga den som någon slide in, så behöver man inte titta på den om man inte vill, med en liten trigger warning. Men jag tror inte man förstår om man inte ser den.
Nej, jag får ju lösa det.
Ja, men tack för att ni lyssnar och tack Amelia för det här fallet och tack till Olivia som tipsade.
Vi hörs igen nästa vecka.
Ha det fint.
Hej då.